Sex av 10 pojkar i Finland säger att de bara läser om de är tvungna till det. Det kommer fram i den färska PISA-rapporten som presenterades igår. Läslust och läskunnighet ska vi tala om här i Slaget efter 12 idag. Och jag heter Maria Nylund. Och med oss här för att diskutera det här så har vi Lotta Dammert. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är speciallärare och modersmålslärare i Sarlinska skolan i Pargas där du undervisar klasserna 7-9, så precis den här åldersgruppen som man också talar om här i PISA-undersökningen. Och så borde vi ha Anne-Marie Körling med oss per telefon.
Ja, jag är här.
Välkommen.
Tack så väldigt mycket.
Du är lärare och författare och föreläser om bland annat läsande, och jag såg att du till exempel har blivit prisbelönad för ditt förtjänstfulla arbete inom läsningens område som en riktig läsambassadör.
Ja, det stämmer.
Får man säga.
Ja.
Dessutom har vi Riikka Heikinheimo från Finlands näringsliv EK. Du är direktör för området som gäller just kunskap.
Hej, jag är här.
Välkommen du också. Det där, igår presenterades alltså färska PISA-resultat som till största delen handlade om just läskunnighet. I korthet så kan man säga att resultaten är fortsättningsvis jättefina för Finlands del. Läskunnigheten är på internationell toppnivå. De flesta tonåringarna läser bra och de förstår vad de läser. Men det stora bekymret som ändå lyfts fram här är att allt fler tonåringar inte läser så bra. Alltså att allt fler är sådana som har svårigheter med att läsa. Och det här gäller framförallt pojkar. Antalet svaga läsare har ökat sedan 2009. Och framförallt är det alltså antalet pojkar som inte läser bra som ökar. Och jag undrar, Lotta Dammert från Sahlinska skolan i Pargas. Hur oroade tycker du att vi ska vara över det här?
Bra fråga. Jag vill börja med att tacka i alla fall för att vi har kommit hit. Jätteviktigt tema att diskutera. Jag tycker själv att det är ju en bra sak att vi ska kunna glädja över de här goda resultaten som ändå finns. Men samtidigt så är det ju vår skyldighet att försöka förbättra och utveckla. Och eftersom det ändå nu visar att det finns de här väldigt svaga prestationerna också, så behöver vi fundera vidare.
Men är du oroad över det här?
Jag är förstås oroad för de här eleverna som har en svag läsförmåga. Det har jag. Men det här. Och jag tror också samtidigt att vi behöver fokusera på det som är bra också. Kanske istället för att bara titta på det negativa. Istället försöka liksom lyfta fram det som är bra för att också sen, så att säga, smitta av sig på de som behöver det, som behöver det ytterligare stöd.
Riikka Heikinheimo från Finlands näringsliv EK, berätta, hur oroade är ni och varför?
Vi är oroade, det är sant, och vi har redan ganska länge vetat att det är ganska många som kommer ut ur grundskolan och inte har tillräckligt goda baskunskaper, det vill säga att de inte kan läsa eller de inte kan skriva eller de inte kan räkna på det sättet som behövs i deras framtid. Så att vi har varit oroliga för det, och nu kommer det fram från det här PISA-resultatet som vi fick igår. Och liksom Lotta sa det tidigare, det finns väldigt mycket bra på PISA-resultatet och vi är fortfarande bland de bästa i läskunnighet till exempel. Men det finns varningssignaler som har kommit fram redan tidigare. Och vi måste göra någonting åt de här, särskilt åt de som är svaga läsare. Och andelen av svaga läsare har ökat. De har funnits tidigare, men nu är de ännu mer.
Anne-Marie Körling, vi har idag kunnat höra om att resultaten för den svenska skolan har förbättrats upprepade gånger i de här PISA-resultaten, och att det egentligen inte finns fog för bilden av att den svenska skolan skulle vara i någon form av kris. Hur ser utvecklingen ut i Sverige bland tonåringarna? Hur bra läser de?
Jag vill återkoppla till det att våra resultat i Sverige blir bättre, men att frågan aldrig får stanna. Alltså, vi får aldrig vara vila i det pedagogiska arbetet när det kommer till läsning, läsförståelse och faktiskt att skriva och förmedla sig med egna ord och uttrycka sig på egen hand. Det här med att pojkar inte läser tror jag man måste tänka på i form av reparation. Att inte utgå ifrån att de inte läser utan att de har slutat läsa. Och ta reda på varför de gjorde det, vad den sista boken, vilken den sista boken var som de läste. Och vad som hände mellan att den boken och att de inte hittade någonting annat. Därför att barn reagerar på vår oro. De behöver vårt lugn och vårt metodiska arbete. Och sedan har de erfarenheter av att kanske få höra att de inte läser det de ska. Och att de inte kan läsa på det sättet de läser. Att de kanske vill läsa faktaböcker och då duger inte det. De ska läsa skönlitteratur. Och jag tror att man måste gå tillbaka till den sista boken man faktiskt läste och tyckte om. Och börja där och reparera bristande läsintresse.
Mm. Intressant. Vi ska komma tillbaka till det här, vad vi kan göra. Jag skulle före det vilja fråga er alla ni. Vad betyder det att vara en svag läsare? Att ha svag läskunnighet? Vad betyder det? Vad säger du, Lotta Dammert, som jobbar med tonåringar?
Det som det ju helt klart betyder så är ju att man hela tiden på något sätt är i underläge. Och om jag tänker på skolgången med de eleverna jag jobbar då i tonåren så handlar det ju om att skoldagen hela tiden alltså man får kämpa från början till slut. Och att kanske då inte liksom riktigt hänga med och inte förstå det som står, det man läser, det man ska skriva. Inte vet vad som förväntas av en när man får en uppgift framför sig och riktigt sådana liksom konkreta saker. Så det är klart att det är väldigt kämpigt för de här eleverna som har en svag läsförmåga.
Mm. Vad säger du, Anne-Marie, om vad det får för konsekvenser att vara en svag läsare?
En svag läsare har det tråkigt i skolan, för det mesta byggs faktiskt upp av text. Och är man då utanför så måste man börja göra andra saker, vilket kan skapa oreda och oordning och ointresse. Och det där är ju alarmerande och måste göras. Pedagogiskt måste man fundera på hur man kan göra så att alla kan delta. Men om till exempel, jag har intervjuat många som tycker att läsning är otroligt tråkigt, ointressant och inte för mig. Men så frågar jag, vad händer när läraren läser högt? Och då säger han, då lyssnar jag. Då är jag intresserad. Och det är ju, boken gör ju själva arbetet. Så vi måste börja läsa mer för unga. Alltså inte tänka att det är någonting man gör för små barn, utan man gör det för människor. Och då betyder det att man både kan tänka, diskutera och samtala genom det man har fått lyssna på. Och får man lyssna så kan man också bli intresserad av att läsa. Så den kopplingen vill jag nog göra. Att man visar upp att man själv läser, att man diskuterar böcker, diskuterar tidningar, diskuterar faktatexter. Och att undervisningen är pågående under alla skolår. Så att man får undervisning för att reparera det som fattas.
Vad säger Rika Heikinheim från EK?
Jag tycker detsamma, att de som är svaga läsare kommer förmodligen ha det ganska svårt i livet när de växer upp. Det är nämligen så att läskunnigheten kommer aldrig att förlora sin betydelse. Det är allt det som man lär efter grundskolan. Den på sätt och vis baserar på läskunnigheten. Om man inte har bra grund, då är det väldigt svårt att lära något annat också. Och vi vet att arbetslivet det ändrar. Och vi vet redan nu att vi som vuxna måste hela tiden skaffa nya kunskaper för att klara av våra arbete eller för att ha det roligt i vårt arbete. Mm. Om man tänker sen på de här unga som är svaga läsare, det kan vara väldigt svårt för dem i framtiden.
Ja, statistiken säger att 13,5% av de unga är svaga läsare. Eller det här kommer fram i den här PISA-rapporten för Finlands del. Och den siffran har stigit med 5% på 10 år. Så det är på stigande. Vad säger Lotta Dammert?
Mm. Nej, jag håller med om det och det, allt som de andra säger här. Och jag vill också påpeka det att jag tror att om vi tänker på samhället, hur det ser ut idag och på vilket sätt det kanske skär sig med det här att läsningen är en långsam process och en tålamodskrävande aktivitet och sånt här. Så det är kanske där vi kommer åt den här kärnan till varför det finns det här då som ger upp med läsningen. Och det finns massor med statistik som visar på att du behöver läsa, man talar om 35 kilometer text till exempel, för att du har hittat ett riktigt läsflyt, för att du kan gå vidare i din liksom, lästräning och kanske börja satsa på texter som kräver lite mera. Att den här basen behöver finnas där. Och då tror jag också från skolans sida att vi lever likväl där i ett väldigt så här stressigt samhälle. I ett lilla skolsamhälle och där det krävs väldigt mycket av skolan. Och då är det kanske just de här basfärdigheterna, läsa, skriva, räkna, som får ge vika lite.
Känns tråkigt.
Ja, precis det. Och plus det att kanske lärare också känner sig stressade över att de ska hinna med så mycket mer än bara då läsa, skriva, räkna. Som samtidigt är de här basfärdigheterna som vi måste fortsätta jobba med.
Men berätta ännu, varför ger alltså vissa elever upp, som du säger?
För att det är jobbigt att lära sig läsa. Det är inte något lätt sak. Man brukar prata om att om en vanlig person ska till exempel springa en vanlig sån här icke-tränande person som jag till exempel ska börja springa ett maratonlopp. Vad det krävs av mig. Verklig satsning. Mm. Ja, och då är det ju på samma sätt med läsningen att du ska liksom kämpa dig igenom den här tunga starten för att komma till den gränsen där det sen börjar kännas roligt att läsa. Och där du börjar få tillbaka av allt det arbete Belöning. Som du kör. Precis, med löningen.
Anne-Marie, vad säger du?
Jag tänker på de som jag har pratat med. Det har varit ganska många de här stökiga som inte får det skolinnehåll de behöver för att tänka och resonera och samtala och så. De säger så här, jag kan inte läsa. Jag hänger inte med. Jag kan inte läsa de här 15 sidorna. Och då har jag försökt läsa dem och det är ganska svåra texter. Så det tycker jag också man behöver resonera om. För att skoltexterna är ju en typ av texter som alla måste kunna läsa. Men de som har det svårt att läsa, de hinner ju inte läsa det som kanske skulle underlätta för dem att läsa, till exempel sånt som de är roade av. Men då säger de att jag är stökig för jag har inget annat att göra. När det är till exempel man ska läsa igenom en sida och svara på några frågor, det går inte. Och jag tror att vi måste börja titta på själva läsundervisningen över alla år och sen att faktiskt eleverna är ju också medvetna om att de inte kan. De hanterar det på ett sätt. Alltså att det är bäst på att vara sämt eller sådär. Därför att det är smärtsamt. Och det tror jag att om vi tänker så skulle vi kanske komma åt fler elever. Och prata med dem om faktiskt vad det innebär att inte kunna läsa. För de vet att dörrarna stängs mot utbildning, mot arbeten och så. Det vet de om. Och när de blir äldre så frågar de, vad kan jag göra när jag går i nian? Finns det något jag kan göra? Jag kan inte läsa. Men jag vill lära mig.
Det är smärtsamt att inte kunna. Vad säger
det är smärtsamt.
Ja. Ja. Vad säger Lotta?
Ja, jag håller med dig, Anne Marie, precis här. Alltså vi brukar skriva en sån här liten friskrivning med niorna. Vi kallar den för min läshistoria. Och då, vi ser det så tydligt att de här eleverna de skriver att de vill läsa. De beklagar sig över att de inte har tid att göra det. Och kanske också liksom inser att de borde ha satt mera tid på läsningen. Så att det här nyttoaspekterna med läsning, så det har ungdomarna helt klart för sig.
Det man skulle borde kunna.
Men får jag säga då om nyttan? Nyttan, det är ju som vi får grammatik, vi får allting. Men också upplevelser och sinnevärdar. Och ju svårare du har med läsning, ju mindre sån läsning får du. För att du är hänvisad till kemitexter, fysiktexter, matematiktexter. Och ju längre man kommer ifrån att få läsa en faktabok i något man är intresserad av eller någon skönlitterär bok som man tycker är jättespännande, då blir ju läsning, den blir ju aldrig den där upplevelsen av att man glömmer bort att man läser. Att man lever i det man läser. Och det måste vi måste se alla de aspekterna av läsning så att vi faktiskt breddar möjligheten att läsa. Och jag tycker att på skolan i alla år att man ska en timme om dagen varje skoldag ska det vara så att man får lära sig att koncentrera sig på boken och få stöd och hjälp och sådär. Så att man faktiskt får träna upp sin läsförmåga.
Mm. Och en timme per dag läser man knappast i ett streck i alla fall. Det gör man, åtminstone den erfarenhet jag har. Rika Heikinheimo, du ville säga någonting.
Vi har haft diskussioner med lärare och vi vet att det finns väldigt många goda exemplar i finska skolor. Och det, till exempel just i Åbo där ni finns just nu, det finns skolor som har bestämt sig att alla ska läsa 15 minuter varje dag. Och då är det liksom, alla gör det och ingen har val. Och där, det betyder att också de som annars skulle inte göra det är tvungna att göra det. Och det hjälper vidare. Men det har varit väldigt viktigt att liksom alla är med. Det är inte de som vill läsa utan det är alla som läser.
Mm. Ett beklämmande faktum som kommer fram i den aktuella PISA-undersökningen är också att den socioekonomiska bakgrunden förklarar största delen av skillnaderna mellan eleverna. Skolorna i Finland är väldigt jämlika. De ger likadana förutsättningar i stort sett, men de individuella skillnaderna är större. Och att det är så att det är elever som kommer från lägre socioekonomiska förhållanden som har försvagats mest. Vad tänker ni om det här? Vad säger Rika?
Ja.
Hej. Ja. Ja. Eller vill Anne-Marie säga någonting här?
Nej, du kan börja, Anne-Marie.
Jag tänker att den kunskapen måste vi i skolan, vi som arbetar i skolan, ha. Men den ska ju också sporra oss att ge undervisning, ge andra ingångar i både litteratur och ämnen och skapa större engagemang och intressen. För skolan är vägen till all förändring. Läsfärdigheten är all förändring, bygger på den. Så att allt det här är ju skoluppdrag och vi har gjort det här förut. En gång i tiden så var det skolan som bidrog till klassresor och så. Man fick utbildning i det grundläggande läsa, skriva, räkna. Och att det kan vi göra igen. Men vi måste bestämma oss för vem som tar bollen. Och sen så tror jag också att vi skulle diskutera läsning ungefär som vi diskuterar mat. Vad har du läst idag? Vad har du blivit påverkad av idag? Vad är det du undrar över idag? Istället för att prata om maten, vad har du ätit idag? Att man börjar vardagsprata, för då kan vi upptäcka på att vi läser på många fler platser än vad vi tänker att vi läser.
Mm. Just det. Vad säger Rika Heikinheimo om det här socioekonomiska bakgrunden?
Jag håller med väldigt, väldigt mycket med vad Anne-Marie sa. Visst är det så att det är ungdomar som kommer från svagare bakgrund som inte får så mycket stöd hemifrån. Och då är det viktigt att skolan gör mycket, mycket i det här fallet. Och också att vi har biblioteker och så vidare där man kan gå och låna ut böcker och läsa dem hemma. Men vi måste också debattera om den här saken i samhället och vi måste påpeka föräldrar eller uppmuntra föräldrar att förstå hur stor betydelse de har. Även om de inte själva är bra läsare eller utmärkta läsare, men om de visar någon intresse överhuvudtaget över läsande, det har betydelse.
Mm.
Ja.
Lotta Dammert.
Jag tänkte också tillägga det här med att om man tänker historiskt sett så har ju finländare överlag varit läsande folk. Och jag tror att jo, vi kan göra mycket i skolan, men det handlar också om vad vi liksom värdesätter och hur alla vuxna kring ett läsande barn, inte bara lärare utan precis varenda en pratar om läsning och hur man visar att det är en viktig sak och uppmärksammar när barn läser och så. Att det är mycket också en kultur.
Mm.
Mm. Ja, 63% av de finländska 15-åriga pojkarna säger att de läser endast om de är tvungna till det. Så det här intresse dalar. Och det sägs också att den här siffran dalar också i andra OECD-länder. Vad handlar det här om? Varför dalar det här intresset för läsning just nu? Eller det har gjort det de senaste 10 åren väl. Vad har ni någon teori om? om det?
Ja, jag tror att det är en massa konkurrerande andra saker. Jag vill inte sätta det digitala mot boken eller läsandet, så att det blir för svårt att göra det. Men vilken kultur är det som man befinner sig i? Om det är så att här på den här skolan så läser inte killarna, hur skulle man kunna förändra den kulturen istället för att, och liksom, vad innehåller den kulturen? Hur pratar eleverna mellan sig om litteratur eller film eller någonting annat som man kan knyta an till? För att man måste knyta an till den kulturen för att skicka in andra saker i den. Och faktiskt förstå vad det är som äger rum hos pojkar speciellt då. Men de killar jag har pratat med, de har alltid någon lärare som har sagt att det där duger inte att läsa. Det där som du har valt nu, det får du inte läsa. Och då, de har blivit otroligt ledsna över det. Och så velat, liksom, vad ska man då läsa? Och får de för mycket tillsägelse kring boken, så är det klart att det trampar läsningen. Så jag tror att man måste tänka att varje möte med boken faktiskt har värde, innehåll och faktiskt betyder relation.
Vara lite generösare i inställningen.
Ja.
Rika Heikinheimo.
Jag tror att en orsak till det att vi pratar så mycket om läskunnighet idag är faktiskt det att världen har blivit så digitaliserad. Så att vi ser hur annorlunda den ser ut nu för tiden. Och sen, vi vet väldigt mycket om hur viktiga baskunskaper är för framtiden. Och vi är lite rädda vad är det som kommer att hända i framtiden. Jag tror att det här, jag själv tror inte alls på det att trots all det här digitalisering och till exempel artificiella intelligensen som kommer och kommer att ändra ganska många saker. Men ändå är det väldigt viktigt att vi kommer att kunna läsa i framtiden också. Liksom, det är någonting konkret om man har en bok i sin hand och man läser det som någon har skrivit i boken. Så det är konkret, det är motsats. Det är liksom någonting helt annat än någonting som är digitaliserat som man inte kan känna och förstå kanske inte heller.
Det är säkert svårt att sätta det här mot varandra, men ett faktum är väl ändå att för en liten kille så är det otroligt lockande att ta till sig den här pekplattan eller telefonen och titta på YouTube-videon, och det är liksom direkt belöning jämfört med att traggla igenom en tjock bok utan bilder kanske eller någonting sånt här. Finns det en konkurrenssituation här mellan de här digitala skärmarna? Vad säger Lotta Dammert?
Ja, det är klart att det finns det. Det är ju också det beror ju på vad vi använder vår fritid till. Och nu är skärmarna ett stort inslag i våra barns fritid. Så att någonting ska det ju äta av också. Om de nu sätts mot varandra sen eller inte, så vet jag inte. Men att där är det ju då extra viktigt att vi vuxna läsande förebilder också ger barnen, ungdomarna, den här möjligheten att sätta bort telefonen då och att hitta den där stunden då man kanske fastnar vid boken tillsammans till att börja med, och sen också då har de här rutinerna hemifrån, kanske att man lämnar telefonen någon annanstans när man går och lägger sig, och den där stunden före man somnar så kanske man ägnar då åt läsning istället då.
Ja, vad säger ni andra om att ifall man har en ganska ovillig tonåring där hemma nu, eller en som hör till den här 63% som bara läser, han är tvungen till det, så vad gör man?
Men barn är ju trötta på tjat. Det väcker ju bara motstånd. Så jag tror att vi risken är att vi tjatar, och tjat leder ingenting. Utan börja visa att du själv läser, prata ur böcker, visa att du är intresserad, och ta vara på boken som ett samtalsämne, som en slags kontaktyta där man kan samla och tycka olika om vad som berättas. Astrid Lindgren pratar om förtroligheter som böcker skapar mellan den som lyssnar och den som berättar, eller det som man kan berätta ur en bok tillsammans. Och vi behöver mer än någonsin relationer och förstå hur andra människor känner och tycker. Alltså, jag brukar tänka, med killar så brukar jag tänka att om jag ska ge dem en bok, då ska det bli ungefär som att de får vara flera om den här boken, för då kommer de börja prata om den. Diskutera den här boken, hur ser den ut, hur känns den, omslaget, vilken sida, läs en sida, diskutera den sidan, så att man börjar öppna böcker, börjar titta på böcker och sen läs själva. Visa, varje lärare går med en bok i handen. Läs i matsalen, läs, sitt på rasten och läs. Ute någonstans. Det kommer hur många och frågar om varför man läser. Och så börjar de berätta hur svårt de har att läsa. Och det är ofta de som inte tycker om att läsa och kommer att prata om sin läsförmåga. Så de måste få börja prata om det de inte kan. För att det måste finnas en möjlighet för det. Och att det sedan erbjuds en lösning.
Men vad skulle den där lösningen vara nu?
Ja, att man tar reda på vad är den sista boken du läste, hur tycker du om den och vem läste högt för dig, kommer du ihåg någonting av har du några erfarenheter av högläsning? Och grejen är, har de inte det, har de inte ett minne, då är det mycket som fattas, för då ska intresset skapas på egen hand ur vad. Så jag tror att vi måste liksom börja läsa ur böcker, många böcker, 90 sekunder ur en bok brukar jag tala om. Läs 90 sekunder ur en bok så gör boken arbetet. Men under de 90 sekunderna har du fått en inblick, du har fått språket och du har blivit nyfiken.
Mm. Rika Heikinheimo.
Jag har en gång frågat den här frågan från en författare. Och alltså just, vad skulle du göra om du har en ovillig pojke hemma som inte vill läsa. Han sa det att börja lämna böcker överallt i huset. På golvet, i kylskåpet och på bordet. Eventuellt kommer pojken att öppna en av dem. Och sen om det är väldigt, om det blir lyckad, då kanske börjar han läsa den också. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi föräldrar, vi läser, vi visar att vi läser. Mm. Så att, då har man en förebild åtminstone.
Lotta Dammert.
Och nu är vi fyra kvinnor här som pratar om läsning. Så jag skulle nog gärna vilja också påpeka det här med pappor. Läs för era barn. Läs med era barn. Visa att ni läser. Det är jätteviktigt. Så att det nog blir liksom, männen behöver också vakna till här och ta tag i saken, för att det kommer att bli ett större problem i framtiden annars.
Men vad är det man ska läsa då? För jag kan ju tänka mig att pappor läser hur mycket som helst. Mm. De läser nyheter på sina skärmar och så läser de kanske några rapporter från jobbet, sitter de och läser och så här. Men det är fel. Är det fel sak att läsa? Eller vad ska man läsa för att vara en god förebild? Nej.
Allt går.
Allt går att läsa. Jag pratade med en man som berättade för mig att han älskade att läsa med sin morfar. Och morfar läste det morfar tyckte om. Och det var katalogen med verktyg. Och han lärde sig alla verktyg. Men också det att man kan stötta läsningen genom att läsa ihop. Till exempel om jag hörde talas med pappa som tillsammans med sin son, då bestämde sig för att läsa en halvtimme varje dag. Då läste pappan sin bok och sonen sin bok. Och så låg de på varsin soffa och läste. Alltså att man skapar det här gemensamma. Och sedan att det var en pappa som vars son ville höra Harry Potter. Och han var 13 och gick i sjuan. Han kunde inte läsa den. Och då bestämde sig pappan liksom för att läsa den. Och det förändrade hela deras relation. Mm. Att pappan fick ge sin son något och det blev enormt starkt för den här sonen.
Jag skulle vilja fråga om den här högläsningen. Alltså det sägs ju då att man inte ska sluta läsa högt för sina barn trots att de lär sig läsa själva. Håller ni med om det? Hur länge har liksom högläsningen en stödande funktion på något sätt för barnets eget läsande?
Alltså jag har skrivit väldigt mycket om högläsning, men jag menar på att högläsning är ju det som barn och unga inte kanske väljer att läsa i första hand. De har inte språket, de har inte läsförmågan, men de har tankeförmågan. Så grejen är att man alltid läser någonting som ligger inom ett annat sfär som har ett annat innehåll som är lite mer komplicerat som man kan tänka om. Det betyder inte att man, det betyder att man visar upp vad, det, vad som finns för litteratur. Och jag tror att man ska tänka lite på det för, ha ett framåtlutande syfte med högläsningen.
Mm. Men kan det vara så att många föräldrar tänker att när barnen lär sig läsa så då är det barnen som ska traggla sig igenom de här sidorna och själv träna då, och då ska inte jag mera uppta den här tiden genom att högläsa?
Nej, men läsningen tar otroligt mycket kognition. Det ställer hög förmåga på tankeverksamheten, man orkar inte så mycket. Man måste faktiskt tänka på att man nästan springer maraton när man läser en kort text. Men att höra en förälder läsa till exempel Harry Potter fast du inte själv kan läsa den, då betyder det att du får språket, grammatiken och allting och äventyret och gemenskapen. Mm. Så att alltid ligga lite ovanför eleven eller barnets läsförmåga därför att berättelsen finns där.
Mm. Vad säger Lotta Dammert? Ja.
För högläsning så är man nog aldrig för gammal. Det passar in överallt och när som helst.
Mm. Just det, så det kanske är trådde då att fortsätta läsa högt, eller?
Ja, absolut.
Jag måste fråga dig Lotta Dammert ännu, för ni har ett konkret projekt i Pargas där ni använder er av någonting som heter Läsväskan som du har utvecklat. Berätta, vad är det här för någonting?
Mm. Och det är faktiskt, alltså läsväskan är så omfattande så det är svårt att ge en kort förklaring på det. Men ska jag liksom ringa in det här viktiga, det är fråga om en digital lärmiljö där vi helt enkelt försöker modernisera det här tänket kring läsundervisning och också försöka sprida läsglädje. Så alla elever i Pargas stad använder nu läsväskan i sin skola och också hemma.
Men det är alltså något som sker på datorn?
Det är på datorn, och tanken är alltså det att vi nu synliggör det här läsandet och läsframstegen. Och där är ju, poängen är ju det då att vi försöker liksom möta eleven i elevens värld, så som världen ser ut just nu, och försöka lite kanske ge de här synliga effekterna av vad nyttan med läsningen är. Så man bockar av sin läsning och får läskassan växer och läsfebern stiger och så vidare. Och det är liksom den här konkreta direkta belöningen när man gör någonting. Och det har visat sig att vi har nått jättefina framsteg, speciellt bland pojkarna i de lägre årskurserna.
Här finns någon slags spelelement i det här.
Lite det också, ja. Mm. Ja.
Hur låter det här, tänker ni?
Jag tror att alla insatser behövs. Vi har ju i Sverige genom Kulturrådets bokstart, och det börjar ju väldigt, väldigt tidigt, och med hembesök där man fångar upp föräldrarna mycket tidigt tillsammans med sina små barn. Och det senaste är aktiviteten Väck boken. Det betyder att man öppna böcker och börja läsa dem och samtala om vad man har upptäckt i böcker och gör det gemensamt.
Mm. Och nu vår tid håller på att ta slut. Jag skulle vilja be er komma med några goda råd ännu till föräldrar eller andra som har kontakt med barn och ungdomar och är bekymrade eller annars bara vill stödja deras läsande. Ni på Finlands Näringsliv EK, ni hade en Kalle Anka-kampanj här där ni sponsorerade en månads Kalle Anka-tidningar åt alla 10-åringar. Är det en god idé att skaffa Kalle Anka till exempel? Vad tror du, Rika?
Jag tror att det är viktigt att man läser någonting. Och vi hade den här läskunnighetskampanjen som kallades Operation Anka nu i oktober för svenskspråkiga barn. Alla som fyllde 10 år fick en månads Kalle Anka-tidningar i gåva. Och tidigare i januari fick alla finskspråkiga barn som fyller 10 år Aku Anka-tidningar i gåva för en månad. Och alltså det är en kampanj där vi har hört att det finns många, många familjer som inte prenumererar några tidningar. Och om det inte finns böcker hemma heller, då är det väldigt svårt att läsa någonting. Och vi ville liksom göra någonting här, och vi ville vara säkra på det att åtminstone för den en månad kommer det någonting som borde vara intresserad för barn och för unga. Och som man kan läsa tillsammans eller på egen hand. Mm. Och samtidigt ville vi naturligtvis påverka och att ha debatt runt den här grejen om läskunnigheten och hur viktigt det är. Men vi gör också andra saker. Vi också påverkar på dem som fattar beslut i landet, så att det är inte bara de här kampanjerna som gäller.
Just det. Nu är det tyvärr så att vår klocka tickar här alldeles förfärligt och vår tid håller på att ta slut. Så det där, om du alldeles kort, Lotta Dammert, vill säga, ge ett gott råd, så shoot.
Ja, då måste jag säga att eftersom vi jobbar fram en läsväska nu som ska kunna tas i bruk i hela svensk Finland från och med hösten 2020, alltså nästa läsår, så bekanta er med den, också föräldrar och lärare runt om i svensk Finland, så gör vi gör ett läslyft i hela svensk Finland, tänker jag.
Och här får jag tyvärr sätta punkt för den här diskussionen. Jag tackar er så jättemycket, ni som deltog i dagens Slaget efter 12. Anne-Marie Körling med oss per telefon från Sverige. Rika Heikinheimo från Finlands näringsliv och Lotta Dammert från Sahlinska skolan i Pargas. Jag heter Maria Nylund.
Tack.